From the conference center at Temple Square in
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 183:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Sången under det här mötet framförs av Tabernakelkören.
This broadcast is furnished as a public service.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Kära bröder och systrar, vi välkomnar er till den fjärde sessionen av den 183:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar under den här konferensen, har bett att jag ska leda den här sessionen. Vi vill välkomna och välsigna alla som samlats här eller som deltar runt om i världen via radio, television, internet eller satellit. Vi uppmärksammar de generalauktoriteter, biorganisationspresidentskap och andra som är med oss denna morgon. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Clay Christensen och Richard Elliott vid orgen. Kören inledde sessionen med att sjunga "Ljuvligt det är, min Herre Gud", och framför "Nu, o fröjda dig, du jord". Inledningsbönen uppsänds därefter av syster Cheryl Esplin, andra rådgivare i primärföreningens generalpresidentskap.
Dear Heavenly Father.
Vår kära himmelske fader,
vi gläds åt den här kören och lyfter våra hjärtan och våra röster. Du tacka för din älskade son, vår frälsare Jesus Kristus. Han är vår Herre och Kung. Vi tackar för vår profet, president Monson. Vi ber för honom, för hans rådgivare, för de 12 apostlarnas kvorum och för alla som verkar för dina barns frälsning. Vi ber om din ande att den ska vara med alla som är med i konferensen och vara med dem som kommer och söker efter sanning och de som söker efter tröst och frid. Må vi alla bli andligt förnyade och att vi ber att våra vittnesbörd må stärkas i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now sing Master, the Tempest.
Kören sjunger nu Mästare, hör hur det stormar. Efter sången har vi nöjet att höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Därefter talar äldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas kvorum. Syster Bonnie Oskarsson, unga kvinnors generalpresident, talar sedan till oss.
Shadowed with light. this year, our first two grandchildren will be married. Within a few years.
I år kommer våra första två barnbarn att gifta sig. Inom bara några år kommer troligtvis 10 av deras kusiner att nå en punkt i sina liv då de också kan skapa egna familjer. Och en underbar värld öppnar sig för dem. Den glada tanken har lett till djup begrundan, eftersom de har bett mig om råd. I stort sett har de undrat, vilka val kan jag göra som leder mig till lycka? Och å andra sidan, vilka val gör mig troligtvis olycklig? Vår himmelske fader har gjort var och en av oss unik. Det finns inte två som har exakt samma erfarenheter. Det finns inte två familjer som är likadana. Så det är inte förvånansvärt att det är så svårt att ge råd om hur man väljer ett lyckligt familjeliv. Ändå har en kärleksfull himmelsk fader pekat ut samma väg till lycka för alla sina barn. Oavsett våra egna egenskaper eller vad vi än kommer att uppleva, finns det bara en lycksalighetsplan. Planen är att hålla alla Guds bud. Det finns för oss alla, inklusive mina barnbarn som funderar på att gifta sig, ett övergripande bud som kan hjälpa dem att klara sina utmaningar och leda till hjärtat i ett lyckligt familjeliv. Det gäller alla relationer oavsett omständigheter. Det upprepas överallt i skrifterna och i vår tids profeters undervisning. Så här lyder Herrens råd i Bibeln till alla som vill leva tillsammans för evigt i kärleksfull lycka. Citat. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Slutcitat. Av dessa enkla ord är det inte svårt att sammanfatta allt jag har lärt mig om vilka val som leder till lycka i en familj. Jag börjar med frågan: Vilka val har lett mig till att älska Herren av hela mitt hjärta, av hela min själ och av hela mitt förstånd? För mig har det varit valet att befinna mig där jag känner glädjen av den förlåtelse som möjliggjorts genom Herrens försoning. För många år sedan döpte jag en ung man i Albuquerque i New Mexico som min missionärskamrat och jag hade undervisat. Jag sänkte ner honom i vattnet och tog upp honom. Han måste ha varit nästan lika lång som jag, för han talade direkt i mitt öra. Våt av vattnet i dopasängen och med tårar rinnande ner för kinderna, sa han med glädje i rösten: Jag är ren, jag är ren. Jag har sett samma glädjetårar i ögonen hos en person som upprepar en Guds apostels ord, som denne sagt till henne efter en noggrann och ömsint intervju. Citat: Jag förlåter dig i Herrens namn. Han kommer i sin egen tid och på sitt eget sätt att bekräfta att du fått förlåtelse. Slutcitat. Och det gjorde han. Jag har sett varför Herren kan säga att när synder blir förlåtna kommer han inte ihåg dem längre. Genom kraften i försoningen har människor som jag känner väl och älskar blivit som nya, och syndens verkningar har tagits bort. Mitt hjärta har fyllts av kärlek till frälsaren och vår kärleksfulla fader som sände honom. Den stora välsignelsen har kommit genom att uppmuntra människor som jag bryr mig om att vända sig till frälsaren för att få den befrielse från smärtan som bara han kan ge. Det är därför jag uppmanar dem jag älskar att ta emot och förhärliga varje kallelse som erbjuds som i kyrkan. Det valet är en av de stora nycklarna till lycka i familjen. Påfrestningar i alla skeden av livet kan fresta oss att tacka nej till eller försumma kallet att tjäna frälsaren. Det kan försätta oss själva, vår äkta hälft och våra familjer i andlig fara. Några av dessa kall kan tyckas oviktiga, men mitt liv och min familj förändrades till det bättre genom att jag accepterade kallet att undervisa ett diakonernas kvorum. Jag kände dessa diakoners kärlek till frälsaren och hans kärlek till dem. Jag har sett det hända i en tidigare stavs- och missionspresidents liv i Herrens kall att vara rådgivande till ett lärarnas kvorum. Jag känner en annan som varit biskop och därefter områdes 70 som Herren använde till att hjälpa en pojke i ett lärarnas kvorum som skadats i en olycka. Underverken som skedde genom detta tjänande berörde mångas liv, inklusive mitt, och ökade deras kärlek till frälsaren. Medan vi tjänar andra är det troligt att vi vädjar om att få den heliga andens sällskap. Att framgångsrikt tjäna Herren åstadkommer alltid underverk bortom vår egen förmåga. Den förälder som ser ett barn i allvarligt uppror vet att det är sant. Det gör också besöksläraren hos vilken en kvinna sökte tröst när hennes make berättade att han tänkte lämna henne. Båda dessa tjänare är tacksamma att de den morgonen bett att Herren skulle sända den heliga andens sällskap. Det är bara med den heliga andens sällskap som vi kan hoppas att som makar samverka i ett äktenskap fritt från oenighet. Jag har sett hur detta sällskap är absolut nödvändigt för lycka i ett äktenskap. Underverk att bli ett kräver himmelsk hjälp. Och det tar tid. Vårt mål är att leva tillsammans för evigt i vår himmelske faders och vår frälsares närhet. Min far och min mor var mycket olika. Min mamma var sångerska och artist. Min pappa älskade kemi. En gång vid en konsert blev min mor förvånad när far reste sig och började gå mot utgången före applåderna. Min mor frågade honom vart han var på väg. Han svarade helt oskyldigt, men det är ju slut, eller hur? Bara den heliga andens milda påverkan fick honom att gå på sin första konsert och att komma tillbaka gång på gång. Min mor bodde i New Jersey i 16 år så att min far kunde försörja familjen med forskning och undervisning i kemi. För henne var det en uppoffring att vara skild från sin mor som var änka och sin ogifta syster som skötte modern i den gamla släktgården. Båda dog medan mor var långt borta i New Jersey. Det var de enda gångerna jag såg min mor gråta. Flera år senare blev min far erbjuden ett arbete i Utah. Han frågade min mor, igen helt oskyldigt, Mildred, vad tycker du jag ska göra? Hon sa, Henry, gör det som du tycker är bäst. Han tackade nej till erbjudandet. Nästa morgon skrev hon ett brev till honom som jag önskade att jag fortfarande hade kvar. Jag kommer ihåg att hon sa till honom, öppna det inte här utan gå till ditt kontor och öppna brevet där. Det började med en tillrättavisning. Han hade lovat henne åratal tidigare att om han fick möjlighet skulle han göra som kunde bo nära sin familj. Han blev förvånad över hennes uttryck för irritation. Han hade glömt att hon hade den önskan i sitt hjärta. Han skickade omedelbart ett brev och tackade ja till erbjudandet. Han sa, Mildred, varför sa du ingenting? Hon sa, du skulle ha kommit ihåg det. Han talade alltid om valet att flytta till Utah som sitt eget val. aldrig om att han offrade sin karriär. De hade tagit emot underverket att bli ett. Det hade varit bättre om pappa hade påminnt sig den heliga anden om löftet han gett åratal tidigare. Men han lät den heliga anden mjuka upp hans hjärta så att hennes val blev hans. Vår himmelske faders förutseende är fullkomligt. Han känner var och en av oss och han känner vår framtid. Han vet vilka svårigheter vi ska gå igenom. Han sände sin son att lida så att han kunde veta hur han ska trösta oss i alla våra prövningar. Vi vet att vår himmelske fader har andebarn i den här världen som ibland väljer synd och stor olycka. Det är därför han sände sin förstfödde att vara vår återlösare, den största kärlekshandlingen i hela skapelsen. Därför måste vi vänta oss att det krävs hjälp från Gud och tid att polera oss, bereda oss för evigt liv, ett liv med vår fader. Att leva i en familj sätter oss på prov. Det är ett av Guds syften med att ge oss dödlighetens gåva. Att stärka oss genom att klara av prövningar. Det gäller speciellt i familjen där vi finner stor glädje och stor sorg och utmaningar som ibland verkar övergå vår förmåga att uthärda. President George Q. Cannon sa så här om hur Gud förberett dig och mig och våra barn för de prövningar vi ställs inför. Citat. Det finns inte en enda av oss som inte får del av Guds kärlek. Det finns inte en enda av oss som han inte brytt sig om och omhuldat. Det finns inte en enda av oss som han inte önskat frälsa och som han inte försett med medel att bli frälst. Det finns inte en enda av oss som han inte anförtrott åt sina änglar. Vi kan verka obetydliga och föraktliga i våra egna och andras ögon. Men sanningen kvarstår att vi är Guds barn och att han verkligen har anförtrott oss åt sina änglar. Och de vakar över oss och håller sin hand över oss. Slutcitat. Det som president Cannon lärde är sant. Ni behöver den förvissningen liksom jag behövt den och litat på den. Jag har bett med tro att någon jag älskade skulle söka och känna försoningens kraft. Jag har bett med tro att mänskliga änglar skulle komma till deras hjälp. Och de kom. Gud har gett oss medel att rädda vart och ett av hans barn. För många innebär det att få ha en bror eller en syster eller en mor eller farförälder som älskar dem oavsett vad de gör. För många år sedan talade en vän om sin farmor. Hon hade levt ett rikt liv, alltid trofast mot Herren och mot hans kyrka. Ändå valde ett av hennes barnbarn ett brottsligt liv. Han hamnade till slut i fängelse. Min vän mindes att hans farmor hade tårar i ögonen när hon körde längs motorvägen för att besöka sitt barnbarn i fängelset. Och hon bad med vånda. Jag har försökt att leva ett gott liv. Varför får jag uppleva denna tragedi med ett barnbarn som tycks ha förstört sitt liv? Svaret kom till hennes sinne i dessa ord. Jag gav honom till dig för jag visste att du skulle kunna och vilja älska honom vad han än gjorde. Där finns en underbar läxa för oss alla. Livet för kärleksfulla föräldrar och mor eller farföräldrar och alla Guds tjänare är inte lätt i en värld i förfall. Vi kan inte tvinga Guds barn att välja vägen till lycka. Gud kan inte göra det. För han har gett oss handlingsfrihet. Vår himmelske fader och hans älskade son älskar alla Guds barn vad de än väljer att göra eller vad de blir. Frälsaren betalade priset för alla synder, hur avskyvärda de än är. Även om det måste finnas rättvisa erbjuds vi barmhärtighet. Vi vilket inte berövar rättvisan något. Alma uttryckte det hoppet för sin son Corianton med dessa ord, citat: "Därför kunde återlösningsplanen enligt rättvisan inte genomföras, utom på villkor att människorna omvände sig i detta prövotillstånd, ja, detta förberedelsetillstånd. Ty förutom på dessa villkor skulle barmhärtigheten inte kunna träda i kraft utan att de inte göra rättvisans verk. Nu kan inte rättvisans verk om inte göras, om så skedde skulle Gud upphöra att vara Gud. Mitt budskap till mina barnbarn och till oss alla som försöker skapa eviga familjer är att glädje är garanterad för de trofasta. Innan världen var till älskade en kärleksfull fader i himlen och hans älskade son de som de visste skulle gå vilse. Gud kommer att älska dem för evigt. Ni har förmånen att veta att de fick kännedom om frälsningsplanen genom den undervisning de fick i andevärlden. De och ni var trofasta nog att få lov att komma till världen, medan många andra inte fick det. Med den heliga andens hjälp ska alla sanningar komma tillbaka i minnet. Vi kan inte tvinga detta på andra, men vi kan låta dem se det i våra egna liv. Vi kan alltid hämta mod i förvissningen att vi alla en gång kände glädjen av att vara tillsammans som medlemmar i vår himmelske faders älskade familj. Med Guds hjälp kan vi alla känna det hoppet och den glädjen igen. Jag ber att det må bli så för oss alla. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, President Eyring. I love to hear my brethren.
Tack, president Eyring. Jag älskar att höra mina bröder och systrar tala. De 10 budorden är grundläggande för kristen och judisk tro. De här buden gav Gud till Israels barn genom profeten Mose. Och de första 2 handlar om vår tillbedjan och vad vi prioriterar. I det första befaller Herren: du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Århundraden senare fick Jesus frågan: vilket är det största budet i lagen? Han svarade, som president Eyring redan påminnt oss: du skall älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det andra av de 10 budorden anger att vi inte ska ha några andra gudar och fastställer vad som bör komma främst i livet för oss som hans barn. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av något som finns i himlen eller på jorden. Och så ges ett tillägg till buden: du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Det här är mer än bara ett förbud mot fysiska avgudar. Det är en grundläggande prioritet för all tid. Jehova förklarar: ty jag, Herren Gud, är en nitälskande Gud som visar nåd när man älskar mig och håller mina bud. Betydelsen av det här ordet nitälskande är avslöjande. Det hebreiska ursprunget betyder att ha starka känslor, så vi förnärmar Gud när vi tjänar andra gudar, när vi prioriterar annat. Vilka andra saker tjänar människor, även religiösa personer, framför Gud i vår tid? Tänk på följande möjligheter som alla är vanliga i vår värld: kulturtraditioner och familjetraditioner, politisk korrekthet, karriär, materiella ägodelar, fritidsintressen, makt, ryktbarhet, prestige. Om inga av de här exemplen verkar gälla någon av oss, så kan vi nog föreslå andra som gör det. Principen är viktigare än enskilda exempel. Principen handlar inte om huruvida vi prioriterar annat. Frågan som ställs i det andra budordet är: vad sätter vi allra främst? Tillber och tjänar vi prioriteter eller gudar framför den Gud som vi hävdar att vi tillber? Har vi glömt att följa frälsaren som lärde att om vi älskar honom så håller vi hans bud? Om så är fallet har våra prioriteter vänts upp och ner av den andliga apati och de odisciplinerade böjelser som är så vanliga i vår tid. För sista dagars heliga är Guds bud baserade på och oskiljaktiga från Guds plan för sina barn. Den stora frälsningsplanen. Den här plan som ibland kallas den stora lycksalighetsplanen förklarar vårt ursprung och vår bestämmelse som Guds barn. Varifrån vi kommer, varför vi är här och vart vi är på väg. Frälsningsplanen förklarar syftet med skapelsen och jordlivets villkor, bland annat Guds bud, behovet av en frälsare samt jordiska och eviga familjers viktiga roll. Om vi sista dagars heliga som har fått den här kunskapen inte fastställer vad vi prioriterar enligt den här planen, riskerar vi att tjäna andra gudar. Kunskapen om Guds plan för sina barn ger sista dagars heliga ett unikt perspektiv på äktenskapet och familjen. Vi är helt riktigt kända som en familjecentrerad kyrka. Vår teologi börjar med himmelska föräldrar och vår högsta strävan är att uppnå fullheten av evig upphöjelse som vi vet bara är möjligt i en familjerelation. Vi vet att äktenskapet mellan man och kvinna är nödvändigt för att Guds plan ska genomföras. Det är enbart sådana äktenskap som utgör den godkända miljön för födelse till jordlivet och för att förbereda familjemedlemmar för evigt liv. Vi ser på äktenskap, barnafödande och fostran av barn som en del av Guds plan och en helig plikt för dem som fått möjligheten till det. Vi tror att de största skatterna på jorden och i himlen är våra barn och våra efterkommande. På grund av det vi förstår om familjens eviga roll sörjer vi över det skarpt minskande antalet födslar och äktenskap i många av västvärldens samhällen, vilkas kulturer är kristna och judiska. Tillförlitliga källor rapporterar. Förenta staterna har nu det lägsta födelsetalet i sin historia. Och i många EU-länder och andra i-länder ligger födelsetalen under den nivå som behövs för att bibehålla befolkningen. Det här hotar flera kulturers och till och med nationers överlevnad. I Amerika föll procenttalet för unga vuxna i åldrarna 18-29 som är gifta från 59% 1960 till 20% 2010. Medelåldern för de som ingår äktenskap för första gången är nu den högsta i historien. 26 för kvinnor och nästan 29 för män. I många länder och kulturer håller ett den traditionella familjen med en gift mor och far och barn på att bli undantag istället för regel. 2. Strävan efter karriär istället för äktenskap och barnafödande håller på att bli ett allt vanligare val för många unga kvinnor. Och 3. Faderns roll och åsikten att han är nödvändig håller på att minska. Mitt i alla dessa trender som oroar oss är vi också medvetna om att Guds plan är till för alla hans barn och att Gud älskar alla sina barn överallt. I första kapitlet i Mormons bok förkunnas det att Guds makt och godhet och barmhärtighet är över alla jordens invånare. I ett senare kapitel står det att han har gett sin frälsning fritt åt alla människor och att alla människor har samma förmån, den ene som den andra, och ingen förmenas. Följaktligen lär skrifterna att vi har ansvaret att vara medkännande och kärleksfulla mot alla människor. Vi hyser också respekt för alla människors tro, också för dem allt fler som säger att de inte tror på Gud. Vi vet att många på grund av den gudagivna handlingsfriheten har uppfattningar som strider mot våra, men vi hoppas att andra är lika respektfulla mot våra religiösa uppfattningar och förstår att vi enligt vår tro gör andra val och uppträder på ett sätt som skiljer sig från deras. Vi tror till exempel att Gud som en viktig del av sin frälsningsplan har fastställt som evig norm att sexuellt umgänge bara ska ske mellan en man och en kvinna som är gifta. Kraften att skapa liv på jorden är den mest upphöjda kraft Gud har gett sina barn. Dess användning påbjöds i Guds första befallning till Adam och Eva, men andra viktiga befallningar gavs för att förbjuda dess missbruk. Tonvikten vi lägger på kyskhetslagen förklaras av vår insikt om betydelsen av fortplantningskraften för genomförandet av Guds plan. Utanför äktenskapet mellan en man och kvinna är all användning av fortplantningskraften i en eller annan grad syndfull och stridande mot Guds plan för sina barns upphöjelse. Den vikt vi lägger vid kyskhetslagen förklarar vår hängivenhet mot det äktenskapliga mönster som började med Adam och Eva och som har fortsatt genom tidsåldrarna som Guds mönster för sexuellt umgänge mellan hans söner och döttrar för vårdandet av hans barn. Som väl är finns det många som tillhör andra samfund eller organisationer som håller med oss om äktenskapets karaktär och betydelse. Några är grundade i religiösa läror och andra är grundade i vad de anser är bäst för samhället. Vår kunskap om Guds plan för sina barn förklarar varför vi bekymrar oss över att allt fler barn föds utanför äktenskapet. För närvarande 41% av alla födslar i Förenta staterna. Och över att antalet par som lever tillsammans utan att vara gifta har ökat dramatiskt under de senaste 50 åren. För 5 årtionden sedan föregicks bara några få procent av de första äktenskapen av utomäktenskaplig relation. Nu föregår 60% av äktenskapen av sådana relationer. Och det här blir allt mer accepterat, särskilt bland tonåringar. Aktuell undersökning visar att omkring 50% av tonåringarna menar att barnafödande utanför äktenskapet är en bra livsstil. Det finns många politiska och sociala påtryckningar angående lag- och policyändringar för att etablera beteenden som strider mot Guds påbud om sexualmoral och äktenskapets och barnfödandets eviga karaktär och syften. De här påtryckningarna har redan lett till att samkönade äktenskap tillåts i olika stater och nationer. Annat skapar könsförvirring eller utplånar skillnader mellan män och kvinnor som är viktiga för att Guds stora lyxalighetsplan ska kunna genomföras. Vår kunskap om Guds plan och hans lära ger oss ett evigt perspektiv som inte tillåter att vi godkänner sådana beteenden eller rättfärdigar lagarna som tillåter dem. Och till skillnad från andra organisationer som kan ändra policy och även sin lära avgörs vår lära av de sanningar som Gud har förklarat som oföränderliga. Vår 12:e trosartikel anger vår tro på att lyda överheten och att lyda ära och upprätthålla lagen. Men människans lagar kan inte göra något moraliskt som Gud har förklarat omoraliskt. Hängivenhet mot vår främsta prioritet, att älska och tjäna Gud, kräver att vi ser till hans lagar för vår uppförande norm. Vi lever till exempel kvar under den gudomliga befallningen att inte begå äktenskapsbrott eller otukt, även om sådana gärningar inte längre är brott enligt lagen i de stater eller länder där vi bor. På liknande sätt förändrar inte lagar som tillåter så kallade samkönade äktenskap Guds lagar om äktenskap eller hans bud och våra normer som rör äktenskapet. Vi har ingått förbund om att älska Gud och hålla hans bud och att avhålla oss från att tillbe eller tjäna andra gudar och prioriteter, också de som blir populära i vår tid och på vår plats. I den här beslutsamheten kan vi bli missförstådda och beskylls ibland för trångsynthet. Vi utsätts för diskriminering eller är tvungna att utstå intrång i vår religionsfrihet. I så fall bör vi minnas att vår främsta prioritet att tjäna Gud och liksom våra föregångare pionjärerna dra våra egna handkärror med samma kraft som de gjorde. En lärdom av president Thomas S. Monson kan tillämpas på den här omständigheten. Under den här konferensen för 27 år sedan förkunnade han djärvt: låt oss ha mod att gå emot den allmänna opinionen, mod att stå för våra principer. Mod, inte kompromisser, framkallar Guds gillande. Modet blir en levande, tilltalande dygd när det betraktas inte enbart som en vilja att dö manligen, utan som beslutsamhet att leva värdigt. Den är en moralisk kruka som är rädd att göra det han tror är rätt på grund av att alla ogillar eller skrattar åt det. Kom ihåg att alla människor hyser fruktan, men de som värdigt bemöter fruktan har också mod. Jag ber att jordlivets tillfälliga utmaningar inte ska få oss att glömma de stora bud och prioriteter som vi fått av vår skapare och vår frälsare. Vi får inte fästa oss så mycket vid världsliga ting eller eftersträva ära av människor i sådan grad att vi förlorar siktet på vår eviga bestämmelse. Vi som vet vilken plan Gud har för sina barn, vi som ingått förbund att vara en del av den, har ett tydligt ansvar. Vi får aldrig glömma vår största önskan, som är att uppnå evigt liv. Och vår främsta prioritet att inte ha några andra gudar eller tjäna något annat framför Gud, Fadern och hans son, vår frälsare Jesus Kristus. Må Gud hjälpa oss förstå den här prioriteringen och bli förstådda av andra när vi försöker uppnå den på ett vist och kärleksfullt sätt. Detta ber jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters,
bröder och systrar, jag känner mig ödmjukt av att stå här i denna talarstol där så många av mitt livs hjältar har stått. Jag skulle vilja berätta lite av det jag känner i mitt hjärta och vänder mig speciellt till ungdomarna. En av de stora hjältarna i Gamla testamentet var profeten och krigaren Josua. Han gav en inbjudan till Israels barn som han var ledare för. Välj idag vem ni vill tjäna, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Josuas ord visar på sann omvändelse till evangeliet. För Josua och för oss alla kommer omvändelsen till evangeliet av att rättfärdigt leva efter evangeliets principer och vara trogna våra förbund med Herren. Jag vill berätta om en historia från min släkt om Isabel Hogan. Hon immigrerade till Amerika med sina barn. Och hon blev en änka med 8 barn som hon skulle ta hand om och ge mat och kläder. Isabella, hennes dotter, fick hon fick betalning för det som hon jobbade. Hon fick många av de privilegier som att få fina kläder och gå till teatern. Och hon arbetade tills de familjen som hon var hos flyttade till en annan stat. De hade blivit så förtjusta i Isabella att de vände sig till hennes mor Agnes och bara för att adoptera henne. De lovade att de skulle ge henne en bra utbildning, se till att hon gifte sig väl och göra henne till alltagare tillsammans med sina egna barn. De skulle fortsätta betala Agnes också. Denna enka mor som fick kämpa och slita stod för ett svårt beslut, men hon tvekade inte för ett ögonblick. Hör vad hennes barnbarn skrev många år senare. Om inte hennes kärlek hade fått henne att säga nej, hade hon haft en ännu bättre anledning. Hon hade kommit hela vägen från Skottland och hade gått igenom prövningar och svårigheter för evangeliets skull. Och hon tänkte inte, om det stod i mänsklig makt, låta ett av hennes barn gå miste om det som hon kommit så långt för att få. Den rika familjen använde varje tänkbart argument och Isabel själv grät och tiggde om att hon skulle få åka. Men Agnes var bestämd. Ni kan tänka er att 16 år gamla Isabel kände det som om hennes liv var förstört. Isabel Hagen är min morfars mor och jag är så tacksam för vittnesbördet och övertygelsen som brann så starkt i hennes mors hjärta att det hindrade henne från att byta sin dotters medlemskap i kyrkan mot världsliga löften. Idag åtnjuter hundratals av hennes avkomlingar välsignelserna som kommer genom medlemskap i kyrkan. Och de får ta del av Agnes djuprotade tro och omvändelse till evangeliet. Ni unga vänner lever i en farofylld tid och besluten som ni måste fatta varje dag, ja till och med varje timme, har eviga konsekvenser. De beslut ni fattar i det dagliga livet avgör vad som händer med er senare. Om ni ännu inte har ett fast rotat vittnesbörd och en övertygelse om att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är Guds rike på jorden, då är det dags nu att göra det som krävs för att få en sådan övertygelse. Att skjuta upp den ansträngning som krävs för att få den förvissningen kan vara farligt för er själ. Sann övertygelse är mer än att bara ha kunskap om evangeliets principer och innebär mer än att bara ha ett vittnesbörd om dem. Det är möjligt att ha ett vittnesbörd om evangeliet utan att leva efter det. Att vara sant omvänd betyder att handla efter det vi tror på och låta det åstadkomma en mäktig förändring inom oss eller i våra hjärtan. I boken Stå fast vid din tro lär vi att omvändelse är en process, inte en enstaka händelse. Du blir verkligt omvänd som resultat av en rättfärdig strävan att följa frälsaren. Det krävs tid, ansträngningar och arbete. Min morfars mormor hade en stark övertygelse om att evangeliet var verkligen viktigare för hennes barn än allt det som världen hade att erbjuda i fråga om välstånd och bekvämlighet, eftersom hon hade offrat, hållit ut och levt efter evangeliet. Hennes omvändelse kom genom att leva efter evangeliets principer och genom att göra uppoffringar för dem. Vi måste gå igenom samma process om vi vill få samma slags beslutsamhet. Frälsaren sa, om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Ibland försöker vi göra tvärtom. Vi kan till exempel säga så här, jag lever gärna efter tionde lagen, men först måste jag veta att den är sann. Vi kanske till och med ber om ett vittnesbörd om tionde lagen och hoppas att Herren ska välsigna oss med ett sånt vittnesbörd innan vi ens har fyllt i blanketten för tionde betalning. Det fungerar bara inte på det viset. Herren förväntar sig att vi ska utöva tro. Vi måste hela tiden betala ett fullt och ärligt tionde för att få ett vittnesbörd om tionde lagen. Samma mönster gäller alla evangeliets principer, oavsett om det handlar om kyskhetslagen, anständighetens princip, visdomsordet eller fastelagen. Jag vill ge ett exempel på hur vi blir omvända till en princip när vi lever efter den. Jag var en ung kvinna på 60-talet och den enda tjej i min skola som var medlem i kyrkan. Det var en revolutionerande tid som utmärktes av att morallagar förkastades och man började använda droger och tycka att allt är tillåtet. Många av mina vänner var goda människor men rycktes lätt med av spänningen i den nya moralen som egentligen bara var den gamla omoralen. Mina föräldrar och lärare hade betonat att det var viktigt för mig att behandla min kropp med respekt, behålla mitt sinne rent och framförallt lära mig att lita på Herrens befallningar. Jag bestämde mig för att undvika situationer där jag visste att man skulle bli bjuden på fester och jag blev sällan utbjuden på dejt. Det blev mer och mer vanligt med droger bland ungdomar och dess faror var inte så kända som de är idag. Många av mina vänner fick bestående men av droger eller också hamnade de i allvarliga missbruk. Jag var tacksam att jag fått lära mig leva efter visdomsordet hemma och jag fick ett starkt vittnesbörd om den evangelienprincipen medan jag utövade tro på och levde efter den. Den goda känslan som kom till mig när jag levde efter en sann evangelieprincip var den heliga anden som bekräftade för mig att principen var sann. Det är så sann omvändelse börjar. I Mormons bok säger profeten Moroni: jag vill visa världen att tro är något som man hoppas på men som inte syns. Motsäg därför inte för att ni inte ser. Ty ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har prövats. I vår värld där man förväntar sig omedelbar tillfredsställelse gör vi oss ofta skyldiga till att förvänta belöningen utan att ha arbetat för den. Jag tror, Moroni säger, att vi först måste arbeta och utöva tro genom att leva efter evangeliet. Och sen får vi vittnesbördet om att det är sant. Sann omvändelse sker när du fortsätter att handla efter den lära som du vet är sann och håller buden dag efter dag, månad efter månad. Det här är en fantastisk tid att vara ung i kyrkan. Ni är de första som deltar i studiekursen Kom och följ mig, där ett av syftena är att omvända er till Jesu Kristi evangelium. Det är bra att komma ihåg att hur inspirerade era föräldrar och ungdomsledare än kan vara, så är det du som har det främsta ansvaret för din egen omvändelse. Ingen kan omvändas åt dig och ingen kan tvinga dig att omvända dig. Omvändelse sker när vi är flitiga med att be, studera våra skrifter, gå i kyrkan och är värdiga att delta i templets förrättningar. Omvändelse sker när vi handlar efter de rättfärdiga principer som vi lär oss hemma och i klassrummen. Omvändelse sker när vi lever rena och dygdiga liv och har den heliga anden med oss. Omvändelse sker när vi förstår Jesu Kristi försoning, erkänner honom som vår frälsare och återlösare och låter försoningen verka i vårt liv. Er egen omvändelse hjälper er när ni förbereder er för att ingå förbund i templet, tjäna som missionär och skapa era egna framtida hem. När ni är omvända får ni en önskan att berätta för andra vad ni har lärt er och er självtillit och förmåga att vittna för andra med övertygelse och kraft ökar. Den önskan att berätta om evangeliet för andra och självtilliten att modigt vittna är naturliga följder av sann omvändelse. Frälsaren sa till Petrus: och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Kom ni ihåg Josua, profeten och krigaren? Han var inte bara själv omvänd utan arbetade oförtröttligt så länge han levde på att föra Israels barn till Gud. Vi läser det gamla testamentet och Israel tjänade Herren så länge Josua levde. En person som har upplevt sann omvändelse drar nytta av försoningen och tar emot frälsning för sin själ. Sen räcker han ut handen för att påverka alla som känner honom. Att leva efter evangeliet och stå på heliga platser är inte alltid bekvämt eller lätt, men jag vittnar om att det är värt det. Herren sa till Emma Smith att hon skulle lägga åt sidan det som hör till världen och söka det som hör till en bättre värld. Jag antar att vi inte ens kan börja föreställa oss hur storslagen det är som hör till en bättre värld. Jag vittnar om att vi har en kärleksfull fader i himlen vars största önskan är att hjälpa och välsigna oss i våra ansträngningar att leva efter evangeliet och bli omvända. Han har tydligt tillkännagett att det han allra mest önskar och arbetar för är att ge oss odödlighet och evigt liv. Han vill föra oss hem till hans närhet. Jag vittnar om att när vi handlar efter evangeliets principer och dagligen praktiserar dem så blir vi omvända. Och vi blir medel till att åstadkomma mycket gott i våra familjer och i världen. Må vi alla välsignas i våra dagliga ansträngningar att nå detta mål. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you for these powerful messages.
Tack för de här kraftfulla budskapen. Kör och församling kommer nu att stå upp och tillsammans sjunga Sätt din hand till Herrens verk. Efter sången har vi nöjet att få höra från S.D. Richard G. Mains i de 70s presidentskap. Därefter talar S.D. Richard G. Scott i de 12 apostlarnas kvorum. Sen sjunger kören O Divine Redeemer.
This is the 183rd.
Detta är den 183:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Every morning when we wake up, we face a new day.
Varje morgon när vi vaknar står vi inför en ny dag fylld med livets utmaningar. Dessa utmaningar av många slag, fysiska utmaningar, ekonomiska bakslag, relationssvårigheter, känslomässiga problem och även kampen med ens tro. Många av de utmaningar vi möter i livet går att lösa och övervinna. Medan andra är svåra att förstå och omöjliga att övervinna och förblir hos oss tills vi går vidare till nästa liv. Medan vi tillfälligt uthärdar de utmaningar vi kan klara av och när vi fortsätter hålla ut i samband med utmaningarna vi inte kan klara av, är det viktigt att minnas att den andliga styrka vi utvecklar hjälper oss klara av alla utmaningar vi ställs inför i livet. Bröder och systrar, vi har en kärleksfull himmelsk fader som har utformat vår jordiska tillvaro så att vi var och en kan lära oss det vi behöver lära för att bli värdiga evigt liv i hans närhet. En händelse i profeten Joseph Smiths liv illustrerar den här principen. Profeten och flera kamrater hade suttit i fängelse i Liberty i Missouri i månader. Medan de led i fängelset vädjade profeten Josef till Herren i ödmjuk bön om att de heliga skulle befrias från sitt nuvarande lidande. Herren svarade genom att lära profeten Josef och alla oss andra att de utmaningar vi ställs inför kommer, om vi uthärdar dem väl, att bli till vårt bästa. Detta är Herrens svar på Josefs bön. Citat: min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick. Och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Vår himmelske fader har organiserat vår resa genom livet för att pröva vår karaktär. Vi utsätts för både gott och ont inflytande och sen fått friheten att själva välja vilken väg vi vill ta. Som den forne profeten Samuel lärde: ni har tillåtelse att handla av er själva. Ty se, Gud har givit er kunskap och han har gjort er fria. Vår himmelske fader förstod också att på grund av vår dödlighet skulle vi inte alltid göra de rätta eller rättfärdiga valen. Eftersom vi inte är fullkomliga som vi gör misstag behöver vi hjälp för att återvända till hans närhet. Den nödvändiga hjälpen får vi genom Jesu Kristi lärdomar, föredöme och försoningsoffer. Frälsarens försoningsoffer möjliggör vår framtida frälsning och upphöjelse genom omvändelsens princip. Om vi uppriktigt och ärligt omvänder oss kan försoningen hjälpa oss bli rena, förändra vår natur och göra att vi lyckas hålla ut i våra utmaningar. Att hålla ut är en viktig princip i Jesu Kristi lära. Den är viktig för vår eviga framtid kommer att stå i proportion till vår förmåga att uthärda i rättfärdighet. I andra Nefi 31 lär oss profeten Nefi att när vi döpts på samma sätt som Jesus Kristus gjorde och sen tagit emot den heliga andens gåva måste vi sträva framåt och mätta oss med Kristi ord och hålla ut in till änden. Se, så säger fadern, ni ska få evigt liv. Så för att kunna ta emot den största av alla vår himmelske faders välsignelser, som är evigt liv, måste vi alltså ta emot de förrättningar som krävs och sen fortsätta hålla förbunden som hör samman med dem. Med andra ord så måste vi hålla ut. Vår förmåga att hålla ut i änden i rättfärdighet står i direkt proportion till styrkan i vårt vittnesbörd och till djupet i vår omvändelse. När våra vittnesbörd är starka och vi verkligen är omvända till Jesu Kristi evangelium kommer våra val att vara inspirerade av den heliga anden. De kommer att sätta Kristus i centrum och de kommer att stödja oss i vår önskan att hålla ut i rättfärdighet. Om våra vittnesbörd är svaga och vår omvändelse ytlig är risken mycket större att vi lockas av världens falska traditioner till att göra dåliga val. Jag vill återge en händelse som visar vilka ansträngningar det krävs för att uthärda fysiskt och sen jämföra det med den ansträngning som krävs för att hålla ut andligen. När jag kom hem från min mission fick jag möjligheten att spela basket för en mycket respekterad tränare och författare vid ett universitet i Kalifornien. Den här tränaren var mycket noga med att hans spelare skulle vara i bra form inför starten av basketsäsongen. Ett krav innan någon av oss fick röra vid en basketboll var att vi skulle springa terräng i backarna i närheten av skolan på en bestämd tid som krävde att vi sprang väldigt snabbt. Jag minns mitt första försök att klara den där terränglöpningen när jag precis kommit hem från missionsfältet. Jag trodde jag skulle dö. Det tog veckor av hård träning när jag slutligen lyckas klara det på den tid tränaren satt upp som mål. Det var en härlig känsla att inte bara kunna springa, utan också kunna springa fortare och fortare tills jag nådde målet. För att spela basket bra måste man vara i god form. Det har sitt pris att komma i god fysisk form. Och det priset är beslutsamhet, uthållighet och självkontroll. Att uppnå andlig uthållighet har också sitt pris. Priset är detsamma. Beslutsamhet, uthållighet och självkontroll. Ett vittnesbörd måste liksom din kropp vara i bra form om du vill att det ska bestå. Så hur håller vi våra vittnesbörd i god form? Vi kan inte få våra kroppar i god basketform genom att bara titta på basket på TV. På samma sätt kan vi inte hålla våra vittnesbörd i bra form genom att bara titta på generalkonferensen på TV. Vi behöver studera och lära de grundläggande principerna i Jesu Kristi evangelium, och sen måste vi göra vårt allra bästa för att leva efter dem. På så sätt blir vi Jesu Kristi lärjungar, och det är sättet varpå vi bygger ett vittnesbörd som är varaktigt. När vi möter motstånd i livet och vår önskan är att efterlikna Jesu Kristi egenskaper, är det mycket viktigt att vi är andligt förberedda. Att vara andligt förberedd innebär att vi har utvecklat andlig uthållighet eller styrka. Vi är då i god andlig form. Vi är i sån god andlig form när vi hela tiden väljer det rätta. Vi blir orubbliga i vår önskan och förmåga att leva efter evangeliet. Som en anonym författare en gång sa: ni måste bli den klippa som floden inte kan spola bort. Eftersom vi ställs inför utmaningar varje dag är det viktigt att vi arbetar på vår andliga uthållighet varje dag. När vi utvecklar andlig uthållighet kommer världens falska traditioner, liksom våra egna dagliga utmaningar, att få föga negativt inflytande på vår förmåga att uthärda i rättfärdighet. Underbara exempel på andlig uthållighet kommer från vår egen släktshistoria. Bland de många berättelserna om våra förfäder kan vi hitta exempel som visar den positiva egenskapen att hålla ut. En berättelse från min egen släktshistoria visar på den här principen. Min farfars far, Joseph Watson Maines, föddes 1856 i Hull i Yorkshire i England. Hans familj blev medlemmar i kyrkan i England och reste sedan till Salt Lake City. Han gifte sig med Emily Keep 1883 och de blev föräldrar till 8 barn. Josef kallades på heltidsmission i juni 1910 när han var 53 år gammal. Med stöd av sin hustru och 8 barn återvände han till sin barndoms England för att utföra sin mission. Efter att trofast ha tjänat i omkring 2 år befann sig han och hans kamrat på cykel till söndagsskolan i Gloucester i England när hans däck exploderade. Han gick av cykeln för att bedöma skadan. När han såg att den var ordentlig och skulle ta ett tag att laga bad han sin kamrat att gå i förväg och börja söndagens möte. Själv skulle han komma strax efter. Precis när han sagt detta föll han till marken. Han hade plötsligt dött av en hjärtattack. Joseph Watson Maines såg aldrig sin hustru och de 8 barnen igen i livet. De lyckades föra hans kropp tillbaka till Salt Lake City och ha begravningsgudstjänsten i det gamla Waterloo Assembly Hall. Ett uttalande som gjordes vid begravningen av väster Anthony W. Ivins i de 12 apostlarnas kvorum lär oss en viktig läxa om liv, död och uthållighet. Citat: detta är vad evangeliet ger oss. Vi blir inte immuna mot döden, men vi segrar över den genom det hopp vi har om en underbar uppståndelse. Det stämmer in på Joseph Maines. Det är ett nöje och det ger tillfredsställelse och glädje att veta att människor lägger ner sina liv i rättfärdighet, i tro, och att de är trofasta i sin tro. Slutcitat. Den här släkthistorien inspirerar mig att göra mitt allra bästa för att följa exemplet på den uthållighet och andliga styrka som min farfars far visade. Jag blir lika inspirerad av hans hustru Emilys tro, vars liv efter Josefs död säkert blev en tung börda att bära. Hennes vittnesbörd var starkt och hennes omvändelse fullständig när hon tillbringade resten av sitt liv trogen sin tro medan hon själv tog hand om sina 8 barn. Aposteln Paulus sa: låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Loppet som ligger framför oss på den här jorden är ett långlopp fyllt med hinder. Hindren i det här loppet är de utmaningar vi vaknar upp till varje morgon. Vi är här på jorden för att springa det loppet, för att utöva vår handlingsfrihet och för att välja mellan rätt och fel. För att ärligt och framgångsrikt kunna avsluta det loppet och återvända till vår himmelske fader behöver vi betala priset med beslutsamhet, uthållighet och självkontroll. Vi behöver komma i god andlig form. Vi behöver utveckla andlig uthållighet. Vi behöver starka vittnesbörd som leder oss till sann omvändelse. Och som följd därav kommer vi att inom oss själva finna den inre frid och styrka som behövs för att vi ska kunna hålla ut vilka utmaningar vi än ställs inför. Så vilka utmaningar du än vaknar upp till varje morgon, kom då ihåg, med den andliga styrka du utvecklar tillsammans med Herrens hjälp kommer du att i slutet av loppet kunna njuta av den förtröstan aposteln Paulus uttryckte när han sa: själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Jag bär mitt vittnesbörd för er. Och jag vittnar om en kärleksfull himmelsk fader och hans stora och eviga lyxalighetsplan. Som har fört oss till den här jorden vid den här tiden. Må Herrens ande inspirera oss alla att inom oss utveckla styrkan att hålla ut. I Jesu Kristi namn. Amen.
Recently I was blessed to meet with the most impressive.
Nyligen hade jag förmånen att träffa en grupp ungdomar från Idaho som gjorde mycket starkt intryck på mig. En ärbar ung kvinna frågade mig vad jag tycker är det viktigaste jag borde göra i sina liv just nu. Jag föreslog att de lär sig känna igen kraften i Jesu Kristi försoning i sitt liv. Idag vill jag förklara en aspekt av den här kraften som är den personliga styrka vi kan få genom Jesu Kristi försoning. I Mormons bok läser vi om Ammon och hans bröder som undervisade om evangeliet för ett folk som var ett vilt och förhärdat och blodtörstigt folk. Många blev omvända och valde att lägga sitt syndiga beteende bakom sig. Så fullständig var deras omvändelse att de grävde ner sina vapen och ingick förbund med Herren om att de aldrig mer skulle använda dem. Senare anföll många av deras icke-omvända bröder dem och började döda dem. Det nu trofasta folket valde att hellre falla för svärdet än att riskera sitt andliga liv genom att ta till vapen. Deras rättfärdiga exempel hjälpte ännu fler människor att omvända sig och lägga ner sina upprorsvapen. Genom Ammon vägledde Herren dem till en fristad bland nefiderna och de blev kända som Ammons folk. Nefiterna skyndade dem under många år, men till slut blev den nefitiska armén svag och behovet av förstärkningar blev stort. Ammons folk befann sig i ett kritiskt skede i sitt andliga liv. De hade hållit sitt bund om att aldrig ta till vapen igen. Men de förstod att fäder har ansvaret att beskydda sina familjer. Det behovet tycktes stort nog för att de skulle överväga att bryta sitt förbund. Deras kloke prästdomsledare Helaman visste att det aldrig är berättigat att bryta ett förbund med Herren. Han erbjöd ett inspirerat alternativ. Han påminner dem om att deras söner aldrig hade gjort sig skyldiga till samma synder och därför inte hade behövt ingå samma förbund. Fastän sönerna var mycket unga var de fysiskt starka och ännu viktigare, de levde dygdiga och rena liv. Deras söner styrktes av sina mödrars tro. Under ledning av sin profet och ledare tog dessa unga män sina fäders plats i försvaret av sina familjer och hem. Händelserna kring detta avgörande beslut visar hur Jesu Kristi försoning ger personlig styrka i Guds barns liv. Tänk på dessa fäders ömma känslor. Hur måste de ha känt sig? Medvetna om hur deras upproriska handlingar i förflutna hindrar dem från att beskydda sina hustrur och barn när de behövde det. De visste själva vilka grymheter som nu väntade deras söner. De måste ha gråtit i sin ensamhet. Det är fäderna, inte barnen, som ska beskydda sina familjer. Deras sorg måste ha varit intensiv. Varför var deras inspirerade ledare rädda för att deras övervägande att ta tillbaka sina vapen skulle få dem att förlora sin själ? Herren har tillkännagivit: se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Dessa trofasta fäder hade för länge sedan omvänt sig från sina synder och blivit rena genom Jesu Kristi försoning. Så varför fick de rådet att inte försvara sina familjer? Det är en grundläggande sanning att vi genom Jesu Kristi försoning kan bli renade. Vi kan bli dygdiga och rena. Men ibland får våra dåliga val långsiktiga följder. Ett av de viktiga stegen till fullständig omvändelse är att ta på oss de kortsiktiga och långsiktiga följderna av våra tidigare synder. Deras tidigare val hade utsatt dessa ammonitiska fäder för ett kötsligt begär som på nytt kunde bli en sårbar punkt som Satan skulle försöka utnyttja. Satan försöker använda vårt minne av all tidigare skuld för att locka oss tillbaka under hans inflytande. Vi måste alltid vara vaksamma för att undgå hans lockelser. Så var fallet med de trofasta ammonitiska fäderna. Även efter år av trofast liv var det ytterst viktigt för dem att skydda sig andligen från varje dragning till minnet av tidigare synder. Medan de många krigen lät befälhavare Moroni uppföra skyddsvallar runt de svagaste städerna. Han lät dem bygga ett bröstvärn av stockar på dikets inre vall, och det kastade jorden från diket upp emot bröstvärnet av stockar. Till dess hade omgivit staden med en stark vall av stockar och jord till stor höjd. Kapten Moroni förstod vikten av att förstärka svaga områden för att skapa styrka. Det var likadant för dessa ammonitiska fäder. De behövde högre och bredare skydd mellan sina trofasta liv och sina tidigare orättfärdiga beteenden. Deras söner, som välsignats med rättfärdiga traditioner, var inte lika sårbara för samma frestelser. De kunde trofast försvara sina familjer utan att kompromissa med sitt andliga välbefinnande. Den glada nyheten för alla som önskar slippa följderna av tidigare dåligare val är att Herren ser annorlunda på svagheter än han gör på uppror emot honom. Medan Herren varnar för all upproriskhet som vi inte omvänder oss från leder till straff, talar Herren alltid om svagheter med barmhärtighet. Utan tvivel finns det något försvarbart i att de ammonitiska fäderna blivit undervisade om falska traditioner av sina förfäder. Men alla vår himmelske faders barn kommer till jorden med Kristi ljus. Oavsett orsaken till deras syndfulla handlingar blev följden att en andlig sårbarhet utvecklas som Satan skulle försöka utnyttja. Av barmhärtighet blev de undervisade om evangeliet och omvände sig. Och genom Jesu Kristi försoning blev de andligen mycket starkare än Satans lockelser. Det är troligt att de inte hade känt sig frestade att återvända till sitt brutala förflutna. Men genom att följa sin profet och ledare gav de inte Satan någon möjlighet att bedra deras själar och leda dem varsamt ned till helvetet. Frälsans försoning renade dem inte bara från synd, utan tack vare deras lydnad till sin prästarumsledares råd kunde frälsaren beskydda dem från deras svagheter och stärka dem. Deras ödmjuka livslånga beslut att överge sina synder hade större betydelse för beskyddet av deras familjer än något de kunde ha gjort på slagfältet. Deras underkastelse berövade dem inte några välsignelser. Det stärkte dem och välsignade många framtida generationer. Slutet på historien visar hur Herrens barmhärtighet gjorde att det svaga blev starkt. Dessa trofasta fäder anförtrodna söner i Helamans vård. Även om sönerna utkämpade grymma krig och alla blev sårade, var det ingen av dem som miste livet. De unga männen visade sig bli en livsviktig tillgång för den trötta nefitiska armén. De var trofasta och andligt starka när de återvände hem. Deras familjer blev välsignade och beskyddade och stärkta. I vår tid har oräkneliga som studerat Mormons bok blivit uppbyggda av dessa rena och rättfärdiga söners exempel. Vi har alla haft tider i livet när vi gjort dåliga val. Vi är alla i desperat behov av den återlösande kraften i Jesu Kristi försoning. Vi måste alla omvända oss från all slags upproriskhet. Ty jag, Herren, kan inte se på synd med den minsta grad av överseende. Han kan inte det, för han vet vad det krävs för att bli lik honom. Många av oss har låtit svagheter utvecklas i vår karaktär. Genom Jesu Kristi försoning kan vi, liksom ammoniterna, bygga andliga skyddsvallar mellan oss själva och alla tidigare misstag som Satan försöker utnyttja. Detta andliga skydd som byggdes runt de ammonitiska fäderna välsignade och stärkte dem själva, deras familjer, deras land och framtida generationer. Detsamma kan gälla oss. Så hur bygger vi dessa eviga skyddsanordningar? Första steget måste vara uppriktighet, noggrann och fullständig omvändelse. Genom Jesu Kristi försoning kan var och en av oss bli ren, och bördan av vår upproriskhet lyfts då bort ifrån oss. Kom ihåg att omvändelse inte är något straff. Det är en stig fylld av hopp om en ännu härligare framtid. Vår Fader i himlen har försett oss med verktyg som hjälper oss att bygga skyddsvallar mellan vår sårbarhet och vår trofasthet. Begrunda följande förslag. Ingå förbund och ta själv emot templets förrättningar. Arbeta sedan stadigt och ihärdigt på att utföra förrättningar i templet för dina egna förfäder. Berätta om evangeliet för icke-medlemmar eller mindre aktiva familjemedlemmar och vänner. Att berätta om dessa sanningar kan ge dig förnyad entusiasm i ditt liv. Tjäna trofast i alla kallelser i kyrkan, särskilt som hemlärare och besökslärare. Var inte bara en hem- och besökslärare en kvart i månaden. Sträck dig istället ut till varje enskild medlem i familjerna. Lär dem känna. Lär känna dem. Var en sann vän. Visa dem genom vänliga handlingar hur mycket du bryr dig om dem. Det allra viktigaste, hjälp medlemmarna i din familj. Prioritera den andliga utvecklingen hos din äkta hälft och dina barn. Var uppmärksam på sånt som du kan göra för att hjälpa var och en. Ge frikostigt av din tid och uppmärksamhet. Vart och ett av de här förslagen så finns det ett gemensamt tema. Fyll ditt liv med tjänande. När du mister ditt liv för att tjäna andra av vår himmelske faders barn, tappar Satans frestelser kraft i ditt liv. Eftersom din fader i himlen älskar dig så mycket, gör Jesu Kristi försoning det möjligt för dig att få den styrkan. Är det inte underbart? Många av er har känt bördan av dåliga val, och var en av er kan känna den upplyftande styrka som kommer av Herrens förlåtelse, barmhärtighet och kraft. Jag har känt den, och jag vittnar om att den är tillgänglig för var och en av er. I Jesu Kristi namn. Amen.
We're so grateful to the Tabernacle Choir.
Vi tackar tabernakelkören för den vackra musik vi kunnat glädja oss åt. Vi vill också tacka alla som har talat och de som förberett det här mötet på så många olika sätt. Vår avslutande talare under den här sessionen är president Thomas S. Monson, vår älskade profet. Efter hans tal sjunger kören: Tack Gud att profeter du sänder. Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Francisco J. Vinjas i de 70s kvorum.
In my journal tonight, I shall write, this has been...
I min dagbok ikväll ska jag skriva, detta var en av de mest inspirerande sessioner som jag någonsin varit på. Allt har varit mycket andligt givande. Bröder och systrar, när vi träffades för 6 månader sedan under vår generalkonferens låg min kära hustru Frances på sjukhus efter ett svårt fall bara några dagar tidigare. I maj, efter flera veckors modig strid mot skadorna, gled hon in i evigheten. Det här är en djupt känd förlust. Hon och jag vigdes i templet i Salt Lake City den 7 oktober 1948. Imorgon skulle det ha varit vår 65:e bröllopsdag. Hon var mitt livs kärlek, min trofasta rådgivare och min närmaste vän. Att säga att jag saknar henne uttrycker inte på något sätt djupet av min känsla. I och med den här konferensen är det 50 år sedan som jag kallades till i 12 apostlarnas kvorum av president David O. McKay. Inte en gång under alla dessa år fick jag något mindre än fullständigt stöd av min djupa livskamrat. Hennes oräkneliga uppoffringar har gjort det möjligt för mig att utföra mitt ämbete. Aldrig hörde jag ett ords klagan, trots att jag ofta behövde tillbringa dagar och ibland veckor borta från henne och barnen. Hon var sannerligen en ängel. Jag vill uttrycka min tacksamhet och min familjs tacksamhet för den oerhörda kärlek som visats oss efter Frances bortgång. Vi fick hundratals kort och brev från världens alla hörn där ni uttryckte er beundran för henne och ert deltagande med vår familj. Vi fick dussintals vackra blomsterarrangemang. Vi är tacksamma för de många bidrag som getts i hennes namn till kyrkans allmänna missionärsfond. Och allas vägnar som hon lämnade bakom sig uttrycker jag vår innerliga tacksamhet för era vänliga och uppriktiga tankar. Den största trösten för mig under denna tid av saknad har varit mitt vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium och den kunskap jag har att min kära Frances fortfarande lever. Jag vet att vår skilsmässa är tillfällig. Vi beseglades i Guds hus av en som har myndighet att binda på jorden och i himlen. Jag vet att vi kommer att återförenas en dag. för att aldrig mer skiljas åt. Det är den vetskapen som ger mig styrka. Bröder och systrar, vi kan med säkerhet anta att ingen någonsin levat som varit helt fri från lidanden eller sorg. Inte heller har det funnits en tid i människans historia som inte haft sitt fulla mått av kaos och elände. När livet plötsligt blir svårt kan vi frestas att ställa frågan: varför just jag? Det verkar ibland som om det inte finns något ljus i slutet på tunneln, ingen gryning som skingrar nattens mörker. Vi känner oss omgivna av besvikelser över drömmar som gått i kras och förtvivlan över svikna förhoppningar. Vi instämmer i den bibliska vädjan: finns då ingen balsam i Gilead? Vi känner oss övergivna, förkrossade, ensamma. Vi är benägna att se vår egen olycka genom pessimismens förvrängande prisma. Vi väntar oss omedelbara lösningar på våra problem och glömmer ofta att vi behöver tålamod, en himmelsk dygd. De svårigheter vi möter är det verkliga provet på vår förmåga att hålla ut. Den grundläggande frågan måste besvaras personligen. Ska jag falla eller ska jag ta mig fram till målet? En del faller när de känner att de inte klarar av att övervinna sina motgångar. Att ta sig fram till målet är att hålla ut tills själva livet är slut. När vi begrundar det som kan drabba oss kan vi säga som Job i forna dagar: människan föds till lidande. Job var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Plikttrogen i sin vandel och framgångsrik i världen skulle Job ställas inför ett prov som skulle ha tillintetgjort vem som helst. Berövad sina ägodelar, hånad av sina vänner, hemsökt av lidande, tillintetgjord av förlusten av sin familj, blev han uppmanad att förbanna Gud och dö. Slutcitat. Han motstod frestelsen och förkunnade ur djupet av sin ädlas själ. Jag citerar: jag har i himlen mitt vittne, i höjden min försvarare. Jag vet att min återlösare lever. Job bevarade tron. Kommer vi också att göra det när vi möter våra utmaningar? När helst vi är nära att känna oss nedtyngda av livets plågor, låt oss då minnas att andra har gått samma väg, uthärdat och vunnit seger. Kyrkans historia, denna tidernas fullhetsutdelning, överflödar av människor som har kämpat och ändå förblivit trofasta och vid gott mod. Och orsaken: de gjorde Jesu Kristi evangelium till det centrala i sina liv. Det är detta som hjälper oss igenom vad som än kommer i vår väg. Vi ska ändå möta utmaningar, men vi kan möta dem utan att blinka och avgå med segern. Från plågans bädd med kudden våt av tårar lyfts vi mot himlen genom den gudomliga försäkran och det dyrbara löftet: jag ska inte lämna dig eller överge dig. Slutcitat. Sådan tröst är ovärderlig. Under mina resor runt om i denna vidsträckta värld för att utföra mitt ämbetes ansvar har jag lärt mig många saker, inte minst att sorg och lidande är universella. Det går inte att förstå all den sorg och allt det lidande jag har stött på när jag har besökt dem som drabbats av sorg, sjukdom, skilsmässa, vilsegångna söner eller döttrar eller som lidit av syndens följder. Listan kan göras mycket lång, för vi kan stöta på otaliga problem. Det är svårt att välja ett exempel, men när jag tänker på motgångar tänker jag på Broder Brems, en lärare i söndagsskolan när jag var ung. Han var en trofast medlem i kyrkan, en man med ett hjärta av guld. Han och hans hustru Sadie fick 8 barn och många av dem var i samma ålder som jag och mina syskon. När Francis och jag hade gift oss och flyttat från församlingen träffade vi broder och syster Brems och deras familj vid bröllop och begravningar och vid församlingsträffar. År 1968 gick broder Brems hustru Sadie bort. 2 av hans 8 barn gick också bort under åren som gick. En dag för nära 13 år sedan ringde broder Brems äldsta barnbarn till mig. Hon berättade att hennes morfar hade fyllt 105 år. Hon sa, han bor på ett litet äldreboende men träffar hela familjen varje söndag och ger dem en söndagsskollektion. Hon fortsatte. I söndags sa han till oss, kära ni, jag kommer att dö den här veckan. Var snäll och ring Tommy Monson. Han vet vad han ska göra.
I visited Brother Brams the very next evening.
Jag gick hem till Broder Brems redan nästa kväll. Jag hade inte träffat honom på ett tag. Jag kunde inte tala till honom för han var döv. Jag kunde inte skriva ner det jag ville säga för han var blind. Jag fick veta att hans familj talade till honom genom att fatta ett finger på hans högra hand och sedan på hans vänstra handflata skriva namnet på besökaren. Allt man ville säga till honom skrev man på det sättet. Jag gjorde likadant genom att ta hans finger och stava fram T-O-M-M-Y-M-O-N-S-O-N. Det som han alltid hade kallat mig. Broder Brems lyste upp, tog mina händer och la dem på sitt huvud. Jag visste att han ville ta emot en prästadömets välsignelse. Chauffören som kört mig till äldreboendet la tillsammans med mig händerna på broder Brems huvud och vi gav honom den önskade välsignelsen. Efteråt strömmade tårarna från hans blinda ögon. Han fattade våra händer i tacksamhet. Han hade inte hört välsignelsen vi gav honom, men anden var stark. Och jag tror att han genom inspiration fick veta att vi hade gett honom välsignelsen han behövde. Den kära mannen kunde inte längre se. Han kunde inte längre höra. Dag och natt tillbringade han i det lilla rummet på äldreboendet. Ändå lyste leendet upp hans ansikte och orden han sa berörde mitt hjärta. Tack, sa han. Min himmelske fader har varit så god mot mig. Inom en vecka, precis som broder Brems hade förutsagt, gick han bort. Aldrig dröjde han vid det han saknade. Han visade snarare alltid stor tacksamhet för sina många välsignelser. Vår himmelske fader som ger oss så mycket att glädjas över vet också att vi lär oss, växer och blir starkare av att ställas inför och klara av prövningarna vi måste gå igenom. Vi vet att det finns tillfällen när vi upplever hjärtskärande förtvivlan, när vi sörjer och när vi prövas till vårt yttersta. Men sådana svårigheter ger oss möjlighet att förändras till det bättre. Att bygga om våra liv på det sätt som vår himmelska fader lär oss. Och att bli någonting annorlunda än det vi var. Bättre än tidigare. Mer förstående än tidigare. Mer medkännande än tidigare. Med starkare vittnesbörd än tidigare. Detta bör vara vårt mål. Att vara ståndaktiga och hålla ut, ja, men också att bli mer andligt förädlade i vår resa genom både solsken och skugga. Om det inte vore för utmaningarna vi måste övervinna och problemen vi måste lösa, skulle vi inte förändras och därför inte närma oss vårt mål, det eviga livet. Poeten uttryckte en liknande tanke med följande ord. Ståtligt timmer växer inte utan motgång. Ju starkare vind, desto starkare träd. Ju mer fjärran himlen, desto längre stam. Ju hårdare stormar, desto större styrka. Sol och kyla, regn och snö ger ståtliga träd och människor. Endast mästaren känner djupet av våra prövningar, vår smärta och vårt lidande. Endast han bjuder oss evig frid under svåra tider. Endast han rör vid vår plågade själ med sina ord av tröst. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Om det är den bästa av tider eller den värsta av tider, så är han med oss. Han har lovat att det alltid ska vara så. Mina bröder och systrar, må vi ge vårt löfte till vår himmelske fader, som inte förändras i livets ebb och flod eller i livets kriser. Vi borde inte behöva uppleva svårigheter innan vi minns honom. Och borde inte behöva drivas till ödmjukhet innan vi visar honom tro och tillit. Må vi alltid sträva efter att vara nära vår himmelske fader. För att göra det måste vi be till honom och lyssna till honom varje dag. Vi behöver vara nära honom varje stund, om solen skiner eller regnet faller. Må hans löfte alltid vara vårt motto. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Med min själs fulla styrka vittnar jag om att Gud lever och älskar oss, att hans enfödde son levde och dog för vår skull, och att Jesu Kristi evangelium är det genomträngande ljus som lyser i våra livs mörka stunder. Må det alltid vara så, är min bön, i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our dear heavenly Father, at the conclusion.
Vår kära himmelske fader, i slutet på den här underbara sessionen så uttrycker vi vår tacksamhet till dig för de inspirerade budskap som vi erhållit från dina tjänare idag. Vi är tacksamma, Fader, för det återställda Jesu Kristi evangelium. Vi är tacksamma för försoningens välsignelse och gåva i våra liv. Vi ber för dem som är betyngda, för dem som går igenom prövningar och svårigheter. Vi ber att deras prövningar må kunna dämpas av glädjen i Jesus Kristus, din son. Vi ber för alla missionärer i världen som predikar evangeliet. Vi ber att vi må kunna ta till oss de budskap vi hört idag till våra hjärtan, och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd semi-annual general conference.
Detta var en utsändning av den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka, sista dagens heliga. Talarna var valda bland kyrkans generalautoriteter och generalämbetsmän. Sången framfördes av tabernakelkören. Utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.